There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Då sitter vi här igen. Det är sommar. Det är grönt ute. Vinden blåser lite.
Solen skiner.
Solen skiner. Ja, och vi ska fortsätta summera lite, du och jag. Mm. För Shanna Ruterhill, ja, och Eva Ekedal ska nu fortsätta vårt samtal som vi påbörjade i del 1.
Ja.
Av den här summeringsavsnitten som vi ska ha under sommaren. Och då så ska vi fortsätta reflektera över de här avsnitten som vi har sänt senaste tiden i Karriärpodden. Och då finns det ju några saker som vi pratade om förra gången som var att det som sticker ut är ju att det har varit väldigt många modiga kvinnor som bryter normen som har varit med på senaste tiden. Och det har också varit mycket kring olika typer av perspektiv.
Ja.
Och det här kommer fortsätta i den här delen av sommarsummeringen. Eller hur?
Ja, det är jätteintressant.
Men det finns ju en grej till som också kommer fram väldigt tydligt när man tittar på de som har varit med senaste tiden. Och det är ju att det är väldigt många entreprenörer som driver bolag eller andra initiativ.
Ja.
Så att, intressant va?
Ja, men det är kul att få deras perspektiv också.
Ja, men precis.
Apropå perspektiv. Och det är ju också intressant att få höra hur det är att också vara kvinnlig entreprenör, förstås.
Ja.
Det är vi ju själva också.
Det är vi ju. Kan det hänga ihop, tänker jag? Att jag har bjudit in sådana som jag själv vill prata med. Mm. Och det har jag ju lyxen att få göra. Men det är ju så att det är ju förhållandevis liten andel som är kvinnligt grundade bolag, ja, det här,
ja,
med de som i alla fall får kapital. Sen finns det ju väldigt många kvinnor som är företagare, men just de här som vi pratar väldigt mycket om i media och i Dagens Industri och i andra sammanhang, så är det ju förhållandevis få kvinnligt grundade bolag.
Mm. Som får ta del av det här riskkapitalet i alla fall är det ju.
Precis. Mindre än 1% eller vad det är.
Ja.
Så att de är värda att lyftas.
Det tycker jag. Absolut. Och du har ju några fantastiska entreprenörer här som vi får lyssna på.
Och då tänkte jag att vi skulle börja med en av de som kanske har varit väldigt mycket på arenor. Och jag vet att hon är flitigt anlitad. Många sliter i henne därför att hon är ung kvinna som också har varit med och grundat ett riktigt framtidsbolag.
Mm.
Det är nämligen Linnea Kornhed som då är vice vd och CMO på Enride, som ju jobbar för automatisera transportsektorn.
Mm.
Handlar det om. Mm. Sådana självkörande lastbilar.
Ja.
Som,
så coolt.
Som de verkligen har gått i bräschen för och utvecklar.
Mm.
Och där hon är med som en utav tre grundare. Men hon är den enda kvinnan då.
Ja. Ja, nej, det var ett fantastiskt samtal, tycker jag. Jag blev så inspirerad av att lyssna på det.
Ja, men verkligen. Och hon har så mycket att bidra med. Hennes erfarenheter redan nu. Hon är ju inte supergammal. Nej. Men så många bra grejer som är paid forward, som vi brukar säga, eller hur?
Mm, verkligen.
Sånt som vi kan dra lärdom av och sådär.
Ja, och också min reflektion var också att hon var ganska insiktsfull. Trots sin ringa ålder, om man säger så. Och har inte varit med sådär värst länge. Men hon hade väldigt så här stark självinsikt om hur hon är.
Mm.
Och det tycker jag alltid är så imponerande när man är så pass ung.
Mm.
Att man vet redan.
Precis, och det finns ju hon har ju några upplevelser om hur det är också att vara i liksom investerarsfärer. Så jag tänkte vi dyker in i avsnittet på ett lämpligt ställe här, så ska vi få höra hennes erfarenheter. Men jag har förstått att det inte har bara varit en walk in the park för dig vad gäller att liksom bli sedd som det.
Nej, och jag tror att det börjar ju, en historia på det temat har ju varit att när jag var i, vi var i London, när man är entreprenör så, det finns ju den här lite romantiserade bilden av att som entreprenör så bestämmer du allt över din egen tid, vilket jag inte alls delar, utan om en kund, investerare eller någon viktig stakeholder vill att du ska vara på en viss plats, då är du där. Det finns liksom inget alternativ, och här hade vi en sån möjlighet att träffa en stor investerare i London. Där de sa i princip att vi vill ha er här den här tiden. Så jag och Robert åkte dit och så satt vi och pratade i en timme på deras kontor. Jag fick 5 minuter på att bara presentera mig själv, vem jag var och lite av min bakgrund. Och sen så var mötet över, och Filip var ju då inte ens med i det här mötet, ska tilläggas. För sen när vi kommer tillbaka till Stockholm så får vi ett mejl där de har skrivit att det är intressant det vi gör. Linnea är bra på PR och marketing, men hon är inte en likställd grundare som de andra.
Nej. Och de hade inte ens träffat Filip.
Nej.
Då?
Och jag hade fått 5 minuter att prata. Och det var ett sånt här tillfälle, man är sårbar. Och jag var ny i det här också. Jag bara kände så här, om jag är en liability, och det ser man ju, jag är ju väldigt datadriven som person. Och det har man ju sett på alla de här, all den här statistiken, att bolag som har minst en kvinnlig grundare tar procentuellt in mindre kapital. Alltså det finns inte lika mycket som går dit. Och tar man det liksom back engineer, så är ju det att det är en liability. Om du ska ta in kapital. Så att i den stunden så kände jag verkligen så att jag är beredd att gå av. För att jag tror så mycket på det vi ska åstadkomma. Och jag tror så mycket på att det här behövs.
Men det är sant, hade ni liksom en sån diskussion? Eller?
Jag sa det. Och direkt det första Filip och Robert sa bara, inte en chans.
Livet. Ja, men det var
inte
ju
en chans. Det var liksom det första. Att så här, de kan liksom, de kan dra åt helvete i princip. Mm. Och vi ska aldrig någonsin jobba med dem.
Så ni tog liksom avstånd ifrån dem då?
Ja, exakt. Ja,
så bra, med all rätt. Ja, bort verkligen. Med dem.
Men det är otroligt. Man blir nästan lite chockad. För att man tror inte det ska vara på det sättet. Och inte så tydligt heller.
Nej,
annars verkligen. Är det ju mer subtilt. Det har varit så här, möte, jag har kommit in. Och sen så har det funnits liksom ett konferensbord, och så finns det stolar runt omkring. Och så vi var med, och vår CTO var med, och Robert var med. Och så kom vi in, och så de visar liksom att man ska sitta. Och så visar de mig till ett hörn där står en liten trästol. Så här, och man blir lite chockad, vad ska man göra liksom? Så här, du kan sitta där. Och jag var
men vad
så här,
gjorde du då?
Nej, jag var så här, jag var så här, det finns liksom, sorry, it's there no share for me, liksom. Och de bara, okej, ska du sitta med? Så bara, jag är en av grundarna till det här bolaget vi ska diskutera. Och då drar de fram den här stolen, den här trästolen. Så alla sitter i så här riktiga konferensstolen, och jag får sitta där på den här trästolen. Och det är de här små, subtila sakerna som gör att ibland man känner att jag orkar inte. För att det är så otroligt påfrestande i huvud taget att bygga ett bolag. Ja. Att vara ute och fundraisa. Och så ska man behöva de här små subtila hela tiden. Att du är inte riktigt välkommen. Det, alltså, det tar så mycket energi. Men det här har ju varit helt tack vare framförallt Robert då, men också Filip, att jag har mäktat med det. För de har alltid varit liksom boostat upp och bara liksom bara varit otroliga i allt det där. Och även sagt efteråt att det är mycket värre än vad vi trodde.
Alltså, ja, så det har gått upp för dem också.
Ja.
Oh, herregud alltså.
Ja.
Nu kanske vi ska se tillbaka här nu från klippet, och, men knappt så att vi är tillbaka. Herregud.
Nej. Man tror ju inte att det är sant.
Nej.
I 2020-talet.
Nej.
Och... Nej, jag
du är stum.
Jag kan inte tro att det är sant faktiskt. Jag är lite stum.
Ja.
Det är helt sjukt vilka strukturer vi jobbar mot alltså.
Mm.
Och hinder som vi behöver ta oss över.
Mm. Att inte bli liksom respekterade på samma vis trots att någon har samma...
Nej.
Ja.
Och hon tar ju det så himla bra tycker jag ändå.
Mm.
Alltså,
verkligen.
Hon vågar ju ändå liksom... Om man säger emot och visa att jo, jag är faktiskt också värd att sitta vid bordet.
Ja.
Det är liksom... Alltså jag måste bara... Jag reflekterade över att när Sheryl Sandberg skrev den här boken Lean In, det är ju precis det här det handlar om. Det är ju, men det är ju också väldigt mycket i USA och kanske det här var England, va? UK. Hon skriver ju då om det här sit at the table. Att liksom kvinnorna ska sit at the table. Men det är ju lite sådär. Det är ju inte bara så att vi inte vill sitta vid bordet. Utan det är ju att vi inte får.
Ja, nej. Och då har man alltid tyckt så här. Ja, men det där är ju i USA och vi har kommit mycket längre. Och, men så hör man de här historierna.
Ja.
Om just också det här med... jämförelserna mellan en kvinna som söker kapital. Nu är ju det här, nu var de ju flera liksom, och det var ju faktiskt inte i Sverige, men ändå så när man inte får samma gehör bara för att man är kvinna.
Mm.
Ja, men det känns ju som att vi måste, pendeln håller ju på att svänga, men vi är många som måste fortsätta gå i bräschen och prata om det här.
Ja.
Och man måste ha modiga investerare som eller modiga, bara sådana som gör rätt.
Ja.
Typ Gerda Matsi Larsson.
Ja.
Nej, men sådana som verkligen satsar på och kanske behöver liksom bemöda sig om och bemöta alla med samma respekt.
Ja. Ja, och sen måste vi också ha sådana som går i bräschen som Linnea gör. För att hon är ju väldigt mån om att också det ska inte porträtteras som om att hon är bara kvinna. Och alltså, det har man ju också förstått att hon gör inte den typen av reportage eller sådär. När det gäller media liksom och så. Det tycker jag också är viktigt och... Vi behöver fler som hon också.
Ja, precis.
Mm.
Och hon ska få vara den hon är.
Ja, exakt.
Och vi med.
Mm.
Men du, apropå det då, så har vi ju en annan entreprenör som jag gärna vill lyfta igen. Och det är ju en entreprenör och ledare och investerare som ju faktiskt också kan se till att det här kommer att komma ännu mer på agendan, vilket hon redan har hunnit göra en massa. Och det är också en ung kvinna som vi har mött i lite olika sammanhang. Det är Deka Abukar som jag pratar om.
Mm.
För hon har ju startat Bling, som är den här som ska vara lösningen för att vi ska få entreprenörskap ifrån alla olika led att fungera. Och hjälpa startups ifrån sådana delar av samhället som i vanliga fall inte ens kommer till möten.
Mm. Ja, där jobbar hon ju också med hela mångfaldsfrågan på ett ännu bredare sätt.
Ja.
Och det är ju jättebra.
Ja, och så viktig förebild därför att hon kommer liksom, vi skulle ju kanske inte träffa henne heller i de sammanhangen där vi för vanliga fall dialoger med kvinnliga ledare.
Mm.
Så att det var så bra och spännande att få träffa Deka.
Mm.
Ska vi lyssna lite på hennes avsnitt också?
Mm.
Det gör vi.
Så jag tar ett år ledigt. Nej, jag tog bara ett halvår ledigt faktiskt och började jobba i Stockholm.
Mm.
Och det är liksom där idén med Bling egentligen kom upp. När jag
vad
började,
gjorde du då för någon
typ jag jobbade på Max, tror jag. Han började istället. Och fick det för att gå runt som student. Men jag hade samtidigt diskussion med min medgrundare ganska mycket. Och då träffades vi och pratade mycket lite om, så, om Bling. Men det var aldrig liksom det Bling är idag. Utan det var bara diskussioner kring samhället. Jag hade ju kommit från en sån trygg miljö till att flytta till Stockholm som var storstad.
Just det.
Där man... Där det var väldigt påtagligt det här med segregation och utanförskap. Jag upplevde inte, även om Malmö har stora liksom, korrelationer med de här sakerna, så tror jag inte att jag upplevde det på samma sätt i Malmö, för jag var så skyddad.
Ja, du hade inte sett det där.
Nej, alltså mitt område där jag bodde var väldigt diversifierat. Det var olika människor, olika bakgrunder. Vi hade ungefär samma livsstil, samma ekonomi allihop. Alltså, det var väldigt jämlikt. Så jag hade inte sett det här med liksom utanförskap och innanförskap.
Nej, men det blev kännbart här då alltså.
Det blev jättekännbart här. Och det var lite av en identitetskris för mig. För att det var så nytt. Det var så här, vänta, ser världen ut verkligen på det här sättet? Och det är nästan ironiskt att man ska se det som en 18-19-åring.
Mm.
Att oj gud, finns det segregation? För det jag ville förändra när jag var yngre och det här med FN. Det handlade om fattigdom och världen i stort.
Så det var inte
lilla
det
Sverige
som du hade?
Nej, det var liksom, jag ska bekämpa barnfattigdom, jag ska bekämpa det ena och det andra utomlands. För mig handlar förändring allting om utanför Sverige. Jag tyckte Sverige var perfekt. Och så kom jag till Stockholm.
Då var det inte så perfekt längre.
Och bor ett halvår och inser, gud vi har så mycket kvar att göra här. Och då började tankar om Bling, men jag jobbar på Max. Och sen så började jag skolan till hösten, så började jag plugga statsvetenskap.
Ja.
Och där hittade jag mig själv. Så jag pluggade statsvetenskap i några år. Och det är väl det som är min så, akademiska bakgrund egentligen.
Ja, just det. Men du, din medgrundare nämnde du lite där. Kan du berätta lite?
Adnan Yusuf är min medgrundare. Han är stockholmare som det bara går. Så att vi kommer från helt olika perspektiv när det kommer till den delen. Men han har varit en entreprenör sedan barnsben. Så han har ju också fått väldigt mycket hemifrån av att entreprenörskap var tillgängligt. Det var något han kände igen sig i. Det var en möjlig karriärsväg för honom. Och han testade ju plugga och liksom gå den traditionella vägen. Men han är alldeles för kreativ, tror jag, bara för att få så här, vara kvar på ett och samma ställe, om man säger så.
Men hur träffades ni då?
Jag skulle ta en anställning på hans bolag. Så han är lite äldre än mig, så han hade ett bolag. Som jag skulle ta en anställning på. Och så sa jag upp mig efter 3 dagar. På det stället.
Det var inte bra.
Så här, han bara, du var inte en bra medarbetare i alla fall.
Dålig rekrytering.
Fattar inte varför han valde att starta någonting med mig efter det. Men jag sa upp mig. För att jag kan inte sälja för 5 öre. Och så började vi prata faktiskt på anställningsintervjun kring utanförskap och segregation. Och då landade vi bara i att vi hade massa intressen som var lika, men också det här med entreprenörskap, att det var något vi hade fått hemifrån. Och det var något som var väldigt naturligt och nära för oss.
Mm.
Men när vi började prata om hur det ser ut i Kista, för det var där vi träffades, då var det väldigt främmande. Och bara diskutera med nära vänner och folk som var från Stockholm framför allt, det var så, men vad är entreprenörskap? Det är vi inte entreprenörer, fast man var ju entreprenör i många aspekter. Så då började det triggas igång i oss. Men hur kommer det sig att vi tycker att det är så nära och många känner att det är så abstrakt?
Mm. Det var så naturligt för er.
Det var det.
Mm.
Det var som vilken karriärsval som helst. För oss båda. Men trots oss, det hade så fina möjligheter. Och jag kan ju ännu en gång referera tillbaka till min mammas resa i Sverige. Hur det på nära håll kan förändra både individ och samhälle. Och vi båda var ju också, med tanke på att jag pluggat statsvetenskap, och Adnan pluggade mycket industriell ekonomi och annat, så var vi väldigt insatta i samhällsstrukturer och möjligheter med hur man ska förändra samhället, hur andra länder gjort det. Och en grej som jag alltid ifrågasatte var ju, varför har vi inte mer entreprenörskap, eller fokus på entreprenörskap i inkludering och integrationsfrågan? Och det här var ju precis innan liksom flyktingvågen 2015. Så att det var frågor som var uppe och bubblade redan då. Som vi var så här, men det här kan man ju kanske lösa med entreprenörskap, men ingen verkar tycka att det är en lösning. Eller man pratar om bidrag och annat, men är entreprenörskap en lösning då? För min mamma tog ju aldrig bidrag för att hon hade en inkomstkälla direkt. Kan man skapa en inkomstkälla direkt? Det var så många frågor som vi bara ställde oss själva. Vi var både väldigt unga också. Som vi inte hade svar till, men vi hade frågor och vi hade en tes.
Mm.
Så jag tror att vi bara skakade hand på
det. Så det var sån bra timing där också.
Ja, det var ju det. Och det var ju bara att vi hade inte lösning. Vi hade inga svar, vilket jag ändå måste påpeka. Att när vi startade det här så var inte svaret så här blingesvar. Utan vi hade en tes, vi hade ett problem, vi ville lösa det. Vi testade oss fram. Mm.
Vad står bling för?
Bringing locals into innovation and growth.
Ah.
Så det är inte... Det är, en
det är ingen bling-bling.
Nej, jag vet. Men det blir kul när alla tror det. Så det får vara det.
Ja, men vad häftigt. Jobbar ni båda i verksamheten idag?
Ja.
Ja.
Vi är båda.
Ja, men det är så coolt. Och sen, vart det här din liksom livs... det du har jobbat med sen dess då, sen efter studierna, eller?
Nej, alltså Bling är ju... Eller Bling började som en ideell förening. Vilket innebär att det gav inte oss jobb eller inkomster. Utan det var någonting vi gjorde vid sidan av för att vi ville och tyckte det var kul. Och det bidrog med någonting.
Så det var helt ideellt?
Det var ideellt i flera år. Mm. Så det var därför jag liksom har jobbat som journalist och massa annat. Och Adnan har jobbat på andra ställen.
Mm.
Det var först 2018 som vi kunde ta ut löner. Där vi inte behövde göra annat.
Nej.
Så det är ungefär 5-6 år sedan som vi faktiskt
som det blev
jobba.
På riktigt kan man säga.
Precis,
då. Eller, det är väl på riktigt innan också.
Men kunna lägga tid på det.
Precis, det är ju det som är skillnaden. Så ni har verkligen gjort en entreprenörsresa på riktigt där. Och bootstrappat som det ju heter där i början.
Jag har till och med skjutsat in själva pengar i Bling. Från det lilla man kunde skramla ihop liksom. För att det ska hålla sig vid liv.
Eva. Vad tänker du när du hör det här?
Ja, nej men jag reflekterade jättemycket efter jag hade träffat Deka, eller även innan, för vi hade ju haft henne på ett event också, där vi pratade om, ja då var det i för sig föräldraskap och karriär, för hon är ju då, jag tror hon är uppvuxen i en familj med, där de var 9 syskon.
Mm.
Och själv är hon under 30 och väntade faktiskt sitt andra barn. Hon var höggravid när hon var hos mig i podden. Så det är också så alltså att hon har ju lyckats balansera föräldraliv och en tidig raketkarriär får man ju ändå säga.
Mm.
Men det som framför allt hänger kvar, det är ju det hon säger här i klippet. Det här med liksom, det kanske är lösningen på hela integrationsproblemet med entreprenörskap. Att odla det i de här kulturerna där det kanske faktiskt finns. Men man ser det inte på det sättet.
Mm.
Jag tycker det var klockrent hennes beskrivning där. Hon och hennes medgrundare. Att de kommer ifrån den typen av miljö. Och sen så har de liksom fått fart på det.
Mm.
Och hjälper andra att få liksom sina företag att leva och blomstra.
Genom skapa kapital då. Också.
Ja,
och skapa jobb bland liksom utrikesfödda kanske och där arbetslösheten också är högre.
Ja.
Så det är ju win-win verkligen.
Ja, men verkligen. Och det är ju ett bevis på det här med att entreprenörskap och att bygga bolag och göra företag hållbara över tid och lönsamma. Det är det som är lösningen på så mycket problem vi har i samhället i stort och även i personligt.
Ja.
För jag menar, har man inget jobb så det, ekvationen går inte ihop.
Nej.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare.
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men det leder oss ju också in på den sista som vi tänkte förmedla igen här genom vår summering. Och det är, sist men inte minst, det är ju Susan Horie Lindberg som ju vi fick lära känna, eller det var ju du som fick lära känna henne först.
Ja, och det bottnar ju faktiskt i, om vi ska prata lite om hur vi jobbar också i Women for Leaders, för vi insåg ju själva att vi är rätt så dåliga på att ha det där perspektivet alltid. Eller vi är medvetna om att vi har att vi behöver jobba med det helt enkelt. Och att vi försöker att nå ut till grupper som vi kanske inte når ut till. Och det var ju faktiskt i samband med när vi skulle lansera vår nya tjänst, Signe, som jag kom i kontakt med då Susan, eftersom hon ju jobbar med precis det här.
Mm. Hon är ju vd, ska vi säga, på, ja, Perspektivo, som ju är ett undersökningsföretag som ser till att vi får med alla perspektiven när vi går ut och frågar i olika undersökningar. Det där var inte liksom, det var kanske inte helt klockrent det jag sa nu, men nästan rätt, va?
Ja, men jag tror att i alla fall poängen kom med.
Det är inte så mycket manus här.
Om Susan är helt överens med beskrivningen, det får vi väl se.
Vi får kolla det här sen.
Ja, nej, men det handlar ju om att det i många sådana här undersökningar som görs, så får man ju inte med minoritetsgrupper av olika anledningar, därför att man inte kanske har rätt språk, eller man vet inte hur man når dem. Och det är ju lite samma problematik som vi jobbar med när det handlar om att nå ut till kvinnor, när det handlar om att tillsätta ledare, kvinnliga ledare till exempel. Vi får ju många gånger den kommentaren att det finns inga kvinnor.
Mm, precis.
Och då säger vi,
jo, de finns, säger vi. Vi kan hjälpa er att hitta dem.
Mm. Ja, men ska vi lyssna på ett klipp?
Det gör vi för att lära känna Susan lite.
Ja.
Jag måste ju få diskutera det du jobbar med nu. Mm. Som ju är en förlängning av The Social View, kan man säga, eller?
Ja, man kan säga att det vi på The Social View, så sysslade vi med både aktivering, det vill säga att vi nådde ut till minoritetsgrupper och spred information och så vidare som behövdes komma ut, men som inte gjorde det alltid per automatik, som till exempel vaccinationsinformation och så vidare.
Mm.
Men å andra sidan så jobbar vi också med insikter, med data och undersökningar.
Mm.
Och det är just det benet som vi har tagit ut från The Social View,
ja,
som då är en konsultbolag till ett techbolag som idag är Perspektivo, för att vi har utvecklat en egen digital panelundersökningsplattform.
Mm, som samlar insikter,
ja,
på ett bredare perspektiv då.
Ja.
Perspektiv. Gud, det är mycket med det här ordet perspektiv. Mm, alltså, jag gillar det verkligen. men jag gillar det verkligen, därför att det är ju så ofta man kan, som man behöver bredda sitt perspektiv.
Mm, det är verkligen så. Jag ser att ofta är det inte alltid de här mest avancerade sakerna som vi kan förlita om. De här grundläggande sakerna, som till exempel, så har vi ju, upplever jag i alla fall, en demografisk analfabetism i Sverige. Vi vet ju alldeles lite om hur Sverige ser ut idag.
Mm. Ja, är det
kan
så?
Man tycka, ja gud, ja, ja gud. Vi, när jag går runt och pratar, jag pratar mycket och jobbar mycket med styrelser och så kör vi en crash course först. Så okej, innan vi går vidare till någonting annat, ska jag berätta lite grann om Sverige idag. Och hur Sverige kommer att utvecklas de kommande 10 åren. Ja.
Kan du ta en shortcutten här?
Ja, men det är någonting som jag pratar om ganska ofta. Och det, bland annat att om man bara tar ett perspektiv, det vill säga minoritetsgrupper, alltså språkminoriteter och dylikt, så tittar vi till exempel att 20% av svenska befolkningen är utrikesfödd. Det är alltså var femte svensk.
Var femte svensk är utrikesfödd?
Ja,
vänta nu. Som lever idag i Sverige.
Men som inte är född i Sverige.
Som inte är född i Sverige.
Mm. Mm. Var fjärde person har utländsk bakgrund. Det vill säga har två utrikesfödda föräldrar.
Två utrikesfödda. Jag måste, måste bara ta in den här faktan. Mm. För jag har sett den, tror jag, från er. Men, men det är jätte... Det är ju otroliga siffror.
Ja, absolut. Vi är ju som sagt på tal om perspektivrikedom. Ja, här har precis. Vi det.
Mm.
Och sen var tredje person har minst en utrikesfödd förälder.
Mm. Och när du säger utrikesfödd förälder, vad, då är det så här, inte född i Sverige men kan vara född i var som helst annars.
Var som helst annars.
Mm. Mm.
Och majoriteten är ju inte födda. Är ju födda, alltså, det är inte Danmark, Norge, Finland som Nej. Man tror.
Nej.
Nej, utan det är oftast från andra länder. Inte sällan är det utanför Europa, faktiskt.
Just det, det är så till och med.
Mm. Mm. Och en annan, alltså, vi har också en bild av att det är så mycket folk, vi behöver ta hand om dem. Vi ser samtidigt att 54% av alla som tar sin PhD är utrikesfödda och de flesta är svenskar.
De är svenskar, de är födda i Sverige?
Nej, de är utrikesfödda men de är svenskar.
Ah,
så de är inte experts eller de är inte liksom att de åker tillbaka sina länder som det var förr i tiden.
Nej.
En annan är att 34% av alla läkare i Sverige är utrikesfödda. Så över var tredje läkare. Det är kanske inte den bild vi har av den väldigt heterogena gruppen.
Nej, och när man pratar om det i medier så kan det bli väldigt missvisande.
Ja.
Men du, Shanna, när du hör det här, visste du att det var de här siffrorna?
Nej, jag hade, alltså det var ju det som var grejen för mig. Och jag var ju på, när de hade sin invigning på Perspektivo.
Mm.
Och Vilma var också med. Så det var ju lite så här, wow-siffror. Mm. Som jag bara kände så här, vi måste ju också nå ut till de här. För att nej, jag hade ingen aning om det. Det var verkligen ögonöppnare för mig.
Ja, men så många grejer man kunde lära sig av Susan och avsnittet med henne, måste jag säga. Både det här men också kring hennes egen bakgrund och resa, tycker jag var väldigt intressant att höra om när hon var så där extremt duktig på matte och hur hon liksom tog sig fram genom att lära ut till andra, var mattelärare innan hon själv hade gått igenom alla kurserna, vad jag förstår det hela.
Ja.
Och hur hon också blev sedd tidigt av i det här fallet var det en förälder till en av dem som hon undervisade. Mm. Det här berättar hon om, så det är lite konstigt att jag ska sitta och återberätta det. Men där hon, det slog mig så tydligt då och väldigt många andra gånger i Karriärpoddens avsnitt att hur viktigt det är att tidigt få någon som ser en och som ser ens talang och begåvning och tror på en helt enkelt.
Ja, och som sen också öppnar dörrar för en och för fram en och ser ens potential på det sättet.
Ja.
Det är så viktigt.
Ja, det kommer fram så tydligt och jag har själv reflekterat över det för min egen del. Att det finns ju personer som såklart har sett mig också. Men det är först i vuxen ålder som jag har reflekterat över vilka de är och hur betydelsefulla de har varit.
Ja, nej men samma med mig. Och det var ju också det vi gjorde ju faktiskt en undersökning tillsammans med Perspektivo inför vår lansering. Det var ju
det vi gjorde här nu, ganska nyligen.
Och det var ju så också mindblowing siffror faktiskt.
Mm. Vi trodde ju inte först att det var sant när vi fick resultatet från undersökningen.
Nej. Och vi frågade ju då ett urval av kvinnor. Ett representativt urval, ska vi säga. Med kvinnor i åldersgruppen typ 25 till 45 tror jag det var. Och då var det ju... Ja, det var ju faktiskt helt sjukt, men... 3 av 4 som ville ha en mentor.
Mm.
Och det knyter ju an till det hon säger också och det du precis sa. Att det är så viktigt.
Mm.
För det var ju några andra grejer också i vår undersökning, Eva, som vi tittade på när det handlar om utveckling också.
Ja, precis. Alltså det var 1 av 3 känner inte att de får guidning eller stöttning till nästa steg i karriären. Och de har oftast ingen mentor, de här personerna. Det framgick från den här undersökningen, som då hade ett brett perspektiv. Men det var ju kvinnor i arbetsför ålder som fick de här frågorna. Och det var också så, det som var intressant tycker jag, att de som hade haft en mentor, 74% av dem upplever sällan eller aldrig att de är vilsna i karriären.
Ja, det säger
så det säger ju faktiskt en hel del det här. Mm. Det kanske är den viktigaste liksom konklusionen av Karriärpoddens 250 avsnitt och snart 10 år med intervjuer.
Mm.
Egentligen så är det som jag på något sätt har fått fram utan att göra någon empirisk forskning.
Men det är ju typ som en empirisk
forskning. Ja, det är det ju i och för sig. Att... Men det var ändå bra att få perspektivos
perspektiv.
Nej, men verkligen, för att det blev ju sanning, och vi är ju väldigt glada då att vi trodde rätt och också hade gjort de undersökningarna innan om att vår nya tjänst då, Signe, faktiskt är en behövd tjänst.
Verkligen.
Som kan göra nytta.
Ja, och det har ju vi fått nu höra också från väldigt många som har signat upp som adepter. Mm. Att det här är en tjänst som de har letat efter och önskat att den fanns.
Mm.
Och det finns ju ingenting liknande på marknaden idag.
Nu blev det lite reklam.
Ja, det
men,
blev
det. Det, men det tänker jag att det kan vara bra sätt att avsluta den här sommarserien. Att uppmana, om man är nyfiken och kanske vill ha en mentor, så kan man gå in på vadå?
Signe.co.
Ja. C-O alltså.
Ja, exakt. Ja.
Och registrera sig, och det kostar ingenting att vara inne och börja registrera sig. Sen när man hittar en mentor eller när man frågar efter en mentor, då kostar en månadsavgift som är väldigt lågt prissatt.
Ja. Mm. Och du kan ju också gå in om du vill vara mentor.
Exakt.
För det vet vi också nämligen, att det är väldigt många som vill vara mentor.
Mm.
Och det är ju fantastiskt, för det är ju det vi egentligen tror på så himla mycket också. Mm. Nämligen pay it forward, att vi hjälper varandra.
Mm.
Det är ju det bästa.
Precis.
Mm.
Women powering women.
Yes.
Fick vi till den också? Ja, nej, men om man vill veta mer om mentorskap och hur det är att vara mentor, då kan vi också tipsa om att lyssna på avsnittet med Monica Längbo och mig i Ledarskapssnack, där vi verkligen djupar i ämnet att både vara mentor och mentee.
Mm. Och det släpptes ju alldeles nyligen.
Alldeles nyligen.
Mm.
Mm. Men ska vi ta och säga hej då?
Ja, och glad sommar.
Ja. Det gör
jag.
Ja.
Hoppas
ha det fortsatt bra i sommaren och njut av ledighet. Men snart är det en ny termin.
Yes!
Hej, 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 hej! Ja, det finns som sagt så många bra berättelser från den här säsongen i Karriärpodden. Och blev du nyfiken på någon av dem vi spelade en glimt från nu, eller några av de andra grymma gästerna vi har haft den här säsongen, så vet du var vi finns. Till sist, men inte minst, vill jag tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gjorde möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder på olika vis. Volkswagen Group Sverige är också en av de företag som ställt sig bakom den nya mentorsmatchningsplattformen Signe, som Shanna och jag pratade om. Och det har också flera företag gjort, bland annat Stena, Novax och Svensk Fastighetsförmedling. Ha nu en fantastisk sommar, så hörs vi snart igen med ett rykande nytt intervjuavsnitt i Karriärpodden. Hej så länge!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50,
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.